Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Då var det dags igen. Sanne och Svensson med avsnittsnummer 52.
Och 52, ja, då finns ett par lirare som har spelat med den tröjan. Det finns bland annat Pasi Sarela, Frölunda, Leksand, Ludvig Elvenäs, en riktig kämpig Micke Allén, en spelskicklig back i August Thornberg. Alexander Semjonov hade det på sin tröja när han spelade upp Malmö 2006, men 52an förknippar jag ändå kanske mest, även om han hade 16 i Rögle, Kristoffer Liljevall, som hyllar sin avlidna far Robert med det numret på tröjan.
Nummer 52, det är för mig Carl Fabricius uppe i Luleå. Vilken kämpe. Arvid Lundberg, en underskattad back, landslagsback numera. Petter Henning, ja, det namnet trodde man inte man skulle dra upp när man vaknade i morse. Peter Larsson däremot i Södertälje, en riktigt spelskicklig spelare. Maxim Matushkin, målvaktsgiganten Tim Harrison, avslutade säsongen 17-18 i Kumla. Jonathan Eriksson, Detroit Red Wings. Arvid Lundberg, landslagsbacken. Och allas våran Carl Fabbe Fabricius. Det var ju ingen vidare lugn hockeyvecka vi kan se tillbaka på. Det var fullspäckat med matcher, det har varit heta presskonferenser och söndagskvällen en tränarsparkning, den andra i raden den här säsongen. Det var Bert Robertsson tidigare och nu var det Niklas Ram. Innan vi går in på den lite, Johan, så det var ju du som avslöjade den. Hur går det till när man avslöjar en tränarsparkning och hur mycket tid har man att spela på? För det känns ju som att, okej, truppen informerad, om 5 minuter går vi ut i ett pressmeddelande ungefär.
Ja, alltså ungefär så är det. Jag skulle säga så här att när en tränare får sparken, det kan ju vara bland det svåraste som finns att hinna först med. För att då sitter ju klubbarna redo att trycka ut det. Det där är ju ingenting man vill att det ska cirkulera rykten kring det där. Utan man informerar truppen ganska distinkt. Kanske man gör det i en WhatsApp-grupp eller liknande när det sker på en söndag som du gjorde här med Niklas Ram. Och sen när man väl har informerat truppen, se till att alla vet, att alla är underrättade inom föreningen, då trycker man på knappen för att skicka ut ett pressmeddelande. Så det finns ju absolut inte tid att spilla där. Och där kan man väl säga så här att vi fick reda på detta någonstans kring 4:15 på lördag, eller på söndag eftermiddagen. Och hade då indikationer på att det skulle ut relativt kort efter det. Och man känner väl klubbarna hyfsat väl att de vill gärna skicka ut grejer på hel- eller halvslag. Så vi kunde ju ana att de skulle ut med det 16:30 eller 17:00. Så att då var det bara till att trycka på knappen när vi väl fick det då från bra källor. Det var jag och en till inne på redaktionen som hade fått tipset. Så att då var vi så pass säkra på att det stämde.
För det är ju inte ett läge där du kan ringa 10 människor för att verifiera uppgiften. Det var så pass säkra källor du hade då.
Ja, men precis, i det här fallet det har man ju haft tidigare. Man har fått tips om sparkade tränare och spelare förr, där man inte har haft tid och, eller där man helt enkelt har varit för feg för att få ut det. För det är ju ingenting man vill ha fel på det. Där måste du vara helt 100 när du går ut med en sån nyhet. Och det var vi i det här fallet. Eftersom det var jag och en annan på redaktionen som satt med informationen, så var vi så pass säkra och jag kände mig så trygg med den källan jag hade.
Men när du är en värvning, när det är en klubb ska värva en spelare, då är det ju så här att yes, jag hade den här först. Men det är väl inte riktigt känslan när det är en tränarsparkning, förstår vad jag menar. För då är det ju ett öde för en person som du förmodligen har intervjuat och träffat och kanske till och med gillar.
Ja, men precis, alltså det blir en otrolig puls, ska jag säga det, när det är en tränarsparkning, eftersom just tiden är så knapp. Men sen när man väl hinner landa, när pressmeddelandet dimper ut då från klubben, då är det bara fan vad tråkigt ändå, och hur blir det för honom nu? Och så ska man göra samtalet till den tränaren som har fått sparken, och så känner man med honom och hur mår han. Nu ska jag säga det att jag pratar med Niklas Ram bara kort efteråt, och otroligt vad bra han tog det, i alla fall utåt sett. Alltså verkligen, verkligen på det klass rakt igenom så som Niklas Ram agerar efter det i media.
Ja, jag kan citera vad han sa i Jönköpingsposten. Då fick han frågan, kommer du fortsätta följa HV71? Absolut, det är klubben i mitt hjärta, så det är ingen snack om den saken. Jag kommer inte att driva bort något HV-märke från mina kläder. Jag kommer att följa, stötta och supporta laget på det sättet jag kan. Det här är ingen skilsmässa för klubben i sig, säger Niklas Ram, som berättar att han inte känner någon ilska eller besvikelse gentemot några personer inom klubben. Alltså han lämnar med klassen då, det får man säga.
Ja, alltså, men så är det när du är en tränare som jobbar för klubben i ditt hjärta. Det hade ju inte varit så om han hade varit tränare för Skellefteå AIK eller liknande, så hade han ju inte uttryckt sig på det sättet, utan då hade han ju varit där för att utföra ett jobb, så att säga. Men här är det ju en människa som är född och uppväxt i Jönköping och har levt med klubben hela sitt liv. Jag tror till och med är det moderklubb som han spelade som liten grabb också.
Ja, exakt. Precis. Jag menar, och så, det måste vi kunna ärliga och säga också, det var väl också en anledning att det drog ut så på tiden, just att det fanns den relationen med klubben och Niklas Ram, med tanke på de resultaten som han har uteblivit för ett HV-lag med ambition att ligga toppen, så är det såklart att det är ett enormt misslyckande. Och hade det varit ett annat namn så hade han förmodligen rykt långt tidigare.
Ja, men det har vi varit inne lite grann på tidigare. Jag skrev ju en tweet för inte allt för länge sedan där jag skrev vad hade hänt om tränaren hette Andreas Johansson eller Ulf Dahlén eller liknande. Och då var det väl lite det jag var inne på, att det här är ju ingenting man bara gör så där, utan det är ju nackdelen när du har en, ja, ska man kalla det ikon eller en med klubbhjärta som är huvudtränare och dessutom så pass nära med sportchefen. Jag menar, han och Johan Ult har ju deras familjer känner varandra jätteväl, och han hade ju inget ont att säga om det naturligtvis utåt. Och alltså, det är ju tufft även för Johan Hult som ändå måste meddela en riktigt nära vän.
Ja. Ja, och det är han som har ansatt honom också. Det är han som har anställt, gett honom det förtroendet. Så det är klart att det är ett misslyckande för Hult att behöva ta det här beslutet. Men det är ju ofrånkomligt. Inga vänskapsband ska ju sätta klubbmärket före. Det är oacceptabelt på så sätt. Så att jag tycker att det är helt rätt. Det här är det enda sättet att få en klubb att börja om. Eller en klubb, en spelartrupp, ett lag. Och liksom ta ett nytt avstamp. Det hade aldrig gått med Niklas Ram. Hade det gått den här säsongen så tror jag inte man hade kunnat fortsätta under sommaren och så in på en ny säsong. Utan man behövde bryta helt enkelt för att få ett avstamp. Och det tror jag man kommer få med Lillis Lund. Och skulle nog tippa på 3-4 värvningar i alla fall.
Ja, det är så pass du tänker att det kommer att röra sig om ordentligt.
Ja, det tror jag definitivt. Alltså, HV har ju varit ganska öppna med att det finns en kassa, det finns pengar att röra sig med. Så att det är klart att de två backar, två forward skulle inte förvåna mig med det lilla minsta.
Nej, och om det nu kommer in det så kommer det ju vänta, nu säger jag ordet, men det kommer ju vänta en process för spelartruppen att få in nya spelare. Det blir en omordning i hierarkin i laget och så vidare, så då måste man ha lite respekt för att det kommer ta sin lilla tid också.
Så är det ju såklart. Sen kan det alltid vara lättare. Lag som går dåligt, då är det lättare att få in spelare som man ändå värvar för att vara i toppen av den där hierarkin som du pratar om, eller toppkedjor. Sen är det klart att om de inte presterar som typ Ryan Stoa inte har gjort, nu har han visserligen varit sjuk, men han presterade inte innan, då är det klart, då kan det bli lite mer komplicerat.
Och sen så kommer det ju försvinna spelare ut också. Emil André som spelar JVM, han har inte tagit plats här nu efteråt, och där hör jag att det kommer vänta en utlåning till Hockeyallsvenskan. De håller på att prata med Västervik nu är vad jag hör, och det kommer nog förmodligen kanske till och med vara klart när den här podden släpps. De håller på att diskutera det sista. Det handlar väl egentligen om att Johan Hult ska godkänna det hela nu.
Och det är ju bra för Emil framförallt, som behöver speltid. Jag bara känt på den här, sukta lite på den. Om han hade blivit utlånad hela säsongen, Timrå, som nu har man visserligen värvat Alexander Lindelöf där, men vore inte det en spelare som är klippt och skuren, ung kille på väg någonstans uppåt i karriären i Timrå?
Ja, alltså det är en jättebra tanke. Frågan är om de vill luta sig mot en junior som kommer få en så pass stor roll när det går in i ett allsvenskt slutspel och allt vad det kommer innebära. Vi vet ju inte hur de allsvenska slutspelen kommer att se ut, men de kommer ju vara väldigt lika hur kvalspelet har sett ut. Vill man kanske ha in något kanske mer rutinerat där? Men å andra sidan, en orutinerad kille som bara går in och kör kanske är det rätta också, som bara vill uppåt i sin karriär.
Och de har ju Timrå gjort det bra med genom åren också, de här spelarna som liksom har bara gått ut och kört. Du såg när de gick upp där mot Karlskrona, Kinnvall och gänget där som hade, var totalt respektlösa på något sätt. Unga, fräscha, roliga Timrå. Men du, jag sa ju fyra värvningar sa jag att det blir. Mm. Den här, vad tror du om den här värvningen? Kom tillbaka nummer 10. Allt är förlåtet, allt är glömt. Martin Törnberg.
Oj, Martin Törnberg, ja, alltså...
Men varför, varför inte? Varför inte?
Nej, det skulle ju egentligen vara... om HV vill så tror jag ju att Martin Törnberg också kan släppa allt som har varit. Det har ju varit lite gnäll i sociala medier. Hans pappa har varit ute och svingat och så vidare. Men jag tror
Det har varit lite mot firma Hult Ram. Nu när Ram inte är där, Lilly säger att okej, okay, jag behöver få in lite rutin. Jag behöver få in något HV-hjärta. Jag behöver få in en puls. Det är klart att om Lilly säger det som är huvudansvarig nu, varför skulle inte Hult lyssna på det? Och en förhållandevis då billig spelare som klockas in och kan göra ett bra jobb.
Ja, alltså jag är absolut inte emot tanken på något sätt. Jag tycker snarare att den känns, om man nu får säga fräsch i de här sammanhangen med Martin Törnberg. Men det känns ju ändå som en spelare som skulle brinna för klubben. Han skulle aldrig acceptera att HV riskerade att åka ur. Han skulle ge allt i varje situation, även om det skulle bli kval. Och ja, han har ju lite erfarenhet från kvalspel från Oskarshamnstiden ju.
Ja, då får du gräva långt tillbaka. Men det jag menar är liksom att få ett vackert avslut. Det här handlar inte om att ta tillbaka Martin Törnberg för att han ska spela till sig ett ettårskontrakt eller tvåårskontrakt. Utan det handlar om, Martin, vi är i en skitsitt just nu. Du behöver hjälpa till att rädda oss. Det skulle ge honom en avslutning på karriären. Lek med tanke att det skulle bli kval, HV skulle vinna ett kval. Det skulle vara som ett SM-guld för dem, förstår du vad jag menar?
Ja men verkligen, alltså det här med kvalspel, det ska man inte underskatta, känslan av att vinna kvalspel. Och alltså jag menar, det står ju mer på spel i ett kvalspel än vad det gör i en SM-final. För ett kvalspel kan förändra en hel tillvaro.
Så är det. Ett lag som definitivt inte behöver kvala, det är ju Rögle. Det var ju också Rögle som fick den berömda bägaren att rinna över när de körde över, får man ändå säga, HV71 i lördags med 5-1.
Ja, jag satt och såg den matchen från min tv-soffa. Och Rögle var ju grymt överlägsna i 5-mot-5 spelet. HV har ju ett bra powerplay, men de brände till och med 5-mot-3. Och man såg att de höll klubbarna stenhårt, HV-spelarna. Och kändes inte riktigt som de trodde på det ens där när de fick ett sånt läge att gå upp till 2-2. Sen är det sån klass som Tampellini visar upp när han gör bort Emil Johansson, och sen så Adam Edström också när han går upp. De går alltså upp från 1-2 till 1-4 i matchen och bara stänger igen butiken totalt, och sen är det ju inget snack om saker. Men överlag under de 60 minuterna så det kändes ju hela tiden som att Rögle är alltså 1-2 klasser bättre än vad HV71 är, och det trodde man ju inte man skulle säga för ett år sedan kanske.
Nej, men känns det inte också så att det var ett mardrömsläge att möta Rögle också, som hade förlorat mot Växjö, som hade förlorat mot Leksand, kommer in där, att då är de på jakt på något sätt liksom.
Ja, ett Rögle som förlorat alla tre matcher på en och samma vecka, det finns ju i stort sett inte.
Nej, inte numera. Men du, Malmö har ju varit coronasjuka, vissa spelare, vilket har gjort att de har stängt ner verksamheten. Vår planerade trip till Gävle där i tisdags, den ställdes ju in. Jag hade ju förhoppning att du skulle komma upp och se Brynäs-Djurgården som de matchen lite snabbfotat blev. Men det hoppade du, det var lite synd. Ja. Du har bara sett och göttare och mulla på i soffan nu eller hela veckan?
Ja, men det har jag faktiskt. Det har varit rätt skönt faktiskt att göra det. Man blir lite halvlat sådär, och samtidigt så känns det som man tappar lite kontakten också, framförallt med det här Malmölägret som man ändå träffar någonstans ganska ofta. Jag var ju helt bortkommen på den här värvningen de gjorde under lördagen. Jag pratade med dem på onsdagen eller någonting. Nej, men det blir ingenting, ja, tänkte.
Nej, det tappar du helt ju. Det var ju, vad heter han, Matt Pample, eller hur talar man det?
Ja, Pample eller Pample, ja, jag vet inte. Jag har inte ens hunnit så långt. Det har varit mycket annat som har hänt. Men nej, jag pratade med dem där på under veckan, och sen har jag egentligen kopplat bort dem helt enkelt. Ja, men då behöver jag inte höra någonting för dem på en vecka här nu. Och sen bara drämmer de dit en värvning som i sig är logisk eftersom Adam Bodecki missar resten av säsongen.
Men du också avslöjade ju en värvning för Rögle. Det är en back och en forward. Det är inte ofta man får i ett och samma paket. Men du kan gärna säga vad han heter.
Ja, han heter Joe LaLeggia. Kan det vara rätt?
Det känns som det är rätt. Jag måste plugga de här namnen innan det är liksom, alltid när man får dem presenterade så sitter man och tittar på lite prospect, man försöker lyssna, men när man själv ska säga det så landar det aldrig bra.
Nej, exakt. Men vilken grej att kunna landa en riktig hybridspelare som man kan använda lite vad man känner för.
Men det måste ju vara den moderna spelaren. Man pratar om den moderna hockeyn. En modern spelare måste ju kunna spela backforward, kanske till och med målvakt om det skulle behövas.
Ja, så han kanske är nutidens Erik Andersson eller någonting.
Just det, han hade den förmågan. Och för, vet du vem nuvarande den bästa backforwarden är i SHL?
Nej, inte på rak arm.
August Berg. Man vet, är han back, är han forward? Han är lika bra överallt.
Ja, men verkligen. Och han har gjort det riktigt bra som forward. Jag frågar faktiskt Björn Hellqvist och pratar om honom som hastigast här under veckan. Ska du inte bara övertyga August om att han ska spela forward? Ja, det blir nog lite svårt. Han kände att han ju ändå var back i grunden. Han hade spelat det hela sitt liv. Så att, men han gör det ju jättebra, det gör han. Till och med Lukas Nordsäter har ju spelat forward för Leksand nu.
Ja, det verkar, allt verkar funka för Leksand i numera. Även om de fick, förlorade i lördags sent där mot Växjö som... annars har ju Leksand haft några matcher. De har vunnit sent. Men nu var det topplaget Växjö som smiskade dit dem.
Ja, kan man säga att topplaget vann mot topplaget eller?
Ja, det kan man göra. Känns det inte som att topp 6 har satt sig lite nu? Jag vet att det är långt kvar. Vi har suttit och sagt att Linköping behöver inte oroa sig för kval. Färjestad, det är lugnt. Och så har Linköping sparkat tränare, förlorat 10 raka matcher. Färjestad är rätt usla för tillfället och kommer definitivt inte hamna topp 6. Så man ska vara försiktig med vad man säger. Och det värsta är att det finns ju alltid kvar de här jäkla poddarna. De ligger kvar där, man kan lyssna tillbaka.
Ja, ska vi be folk bläddra tillbaka och kolla vad vi sa den 28 december? Ja, det kan ni få göra om ni vill. För jag tror jag uttryckte mig någonting i stil med att Färjestad, det är topplagsbeteende så det sjunger om det, att samla in den poängsumma de hade gjort där från den 17 oktober till och med det datumet. De snittar väl runt 2 poäng per match. Och sedan dess, då har det varit en 2 poängare som bäst som har kommit in på kontot, va?
Ja, och det var mot Rögle när man vann på övertid. Annars har det varit väldigt tufft. Och det här är ju Färjestad engagerad. Jag skickar ut frågan under söndags eftermiddagen. Och jag vet inte om det är för att jag själv har spelat i Färjestad och det är många från Färjestad som följer mig, eller om det är ett genuint sånt intresse. Men Johnny DeFox 20, Marismo 31, Filip Dahlöf, Håkan S, Sara Rydberg, Johan Gustafsson med flera, de har ju frågor kring Färjestad. Och lite, de har ju smyget under radarn Färjestad, för man pratar om Linköping, Brynäs, HV, Oskarshamn. Men Färjestad är ju till viss del, måste jag säga, ett lag i kris.
Ja, alltså det bevisar ju siffrorna om inte annat. Jag menar, de är nere på ett poängsnitt, jag tror det är 1,36. Och ett par förluster till så är man ju nere på väldigt låga siffror som inte alls är likt Färjestad.
Jag jobbade ju i Karlstad i lördags när Färjestad mötte Frölunda. Då pratade man runt lite med folk som jobbar, alltså inte folk som jobbar inom laget, utan folk som jobbar lite runt omkring och serverar hit och dit och, men folk som jobbar runt föreningen, mycket ideella. Och de sa att vi tittar neråt i tabellen. Vi tittar neråt. Jag är bara glad när Linköping, Brynäs, HV, Malmö, de här lagen förlorar. För att alltså, det här laget kan hamna där nere. Jag tror inte det är fullt så illa, men det ser inte bra ut.
Nej, alltså fullt så illa kommer det inte bli med tanke på de poängen.
Tänkte Färjestad-supporterna nu då? Som sitter, Johan säger så illa kommer det inte bli. Med tanke på vad du sa 28 december där, så kommer det bara gå rakt ner i källan än mer här.
Nej, men så illa kommer det inte bli. Med tanke på hur långt efter Linköping och HV ligger i poängsnitt och så vidare. Vad har Färjestad 45 poäng nu och... Man kommer att behöva runt 60 poäng skulle jag tippa på för att vara på säker mark. Och det ska ju ändå rätt mycket till för att Färjestad ska bara samla på sig 15 poäng resterande del av säsongen. Alltså det kan jag inte se hända. Det kan jag inte. Det är ju...
Nej, och det som blir såklart med tanke på att två tränare redan fått sparken, som var inne på Bert Robertsson, Niklas Ram, Joakim Fagervall var hårt ifrågasatt inledning på säsongen. Det var ju faktiskt röster som ganska tidigt höjdes för att han skulle få lämna Malmö. Nu är det detsamma som sägs här i Karlstad, att Johan Penneborn, ska han lämna Geron Dahlgren? Och jag bara så här, jag förstår ingenting. Alltså se vad de har gjort sedan de tog över Färjestad. Jag menar, etta i tabellen, tvåa, fyra, eller vad är de har väl, det är väl det track record de har de senaste 3 åren. Det är helt galet. Det är klart att som fasiken att de ska bygga vidare på dem. Det var inte så Frölunda satt i fjol, Roger Rönnberg kom sjua. Ja, vi ska nog sparka Roger. Nu har visserligen Roger titlar i COL och SM-slutspel såklart. Men det vore ju helt idiotiskt. Det är inte där problemet sitter för Färjestad.
Var sitter problemet om du får lokalisera det?
Nej, men de är för dåliga. De har ju för dåliga spelare tycker jag. Det är för många som inte är tillräckligt bra för att spela i ett lag topp 6. Det är bara att kolla. Det är en kedja som fungerar. Det är... Jakob Petersson med Viksten och Ejtsell, den är visserligen bra, men där bakom finns det ingenting. Martin Johansson jobbar jättehårt, men när de spelar Martin Johansson med Forsbacka Karlsson och Micke Lindqvist, då undrar man, oj, vem ska spela fram till Micke Lindqvist? Liksom. Det blir rätt tufft för Micke Lindqvist att göra saker själv, som han har ambitionen eller överambitionen att göra. Sen kollar man laguppställningen ner, då blir det rätt tunt. Per Åslund är visserligen... Det som Per Åslund har varit, bortsett från i fjol, en gedigen, bra spelare. Men det är för tunt. Och det är väl lite Peter Jakobsson, sportchefen. Då får man sätta lampan på honom. Titta värvningar under många år, framförallt under pågående säsongen. Han har ju tittat i andra lag papperskorgar för att värva. Det får vi vara ärliga att säga. Det är bara Albin Eriksson, Jakob Forsbacka Karlsson, Pontus Widerström, som jag visserligen gillar jättemycket. Det är bara spelare som har blivit överflödiga i andra lag som har plockats upp till Färjestad.
Är du inne på Jakob Forsbacka Karlsson där? Nu har han fått några matcher på sig. Och du såg honom innan Färjestad spelade i Göteborg. Du såg honom nu när Färjestad mötte Frölunda i Karlstad. Blir det bättre för honom?
Nej, han måste ta steg ner, Jakob. Han måste hitta någon roll i ett lag där han får spela, där han får... Jag tycker hockey bara var roligt. Men putta ner han till Västervik eller någonting sådär. Att liksom hitta glädjen där du får i hockeyallsvenskan, vad som helst. SHL är lite övermäktigt med det dåliga självförtroendet som han har nu. Det håller inte.
Det är ju egentligen helt sjukt att det ska vara på det sättet, med tanke på att han ändå var snudd på fast i NHL när han kom hem till Växjö. Hur snabbt det ändå har gått ut för, om man nu får säga så.
Ja, det är helt sanslöst. De var ju liksom nästan chockade Boston när han lämnade. What? Ska han lämna? Han är ju liksom på väg att äta sig in i vår laguppställning. Han hade gått liksom Bostons resa där i Providence och skolats i deras system, och så vände han hem. Och då var väl alla var väl rätt eniga att det här är klassiskt Henrik Everson-värmning. De hittar spetsen som ingen annan. De bara chockar. Men ja, det har blivit, för att ta klarspråk, det har blivit praktfiasko. Jag lider ju såklart med Forsbacka Karlsson som... borde ha bra mycket mer i sig än man har visat upp.
Ja, nu bjöd du på en riktigt bra övergång för mig här. Forsbacka ligger ju strax utanför Gävle, staden eller byn eller orten eller vad man säger, Forsbacka. Och det är ju oundvikligt att prata om det som hände i Gävle under lördagen. Det var ju ändå snackisen fram till att Niklas Ram fick sparken under söndagen. Det som hände på presskonferensen, och vi kan väl ta och lyssna på det.
Varför kan ni aldrig erkänna en huvudtack? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken.
Han sträcker sig efter pucken.
Ja, och sätter upp armbågen och träffar honom i huvudet. Han gör så här.
Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Ni kanske har bättre bilder.
Att det ska vara så jävla svårt att inte så titta.
Annars skulle jag erkänna om det var så.
Jävla feg.
Va?
Feg är du.
Varför det?
För att du inte törs erkänna
det. Men om jag inte har sett bilderna, vad ska jag göra?
Titta ordentligt.
Ja. Ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall.
Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder varje gång.
Ja. Ja, jag vet.
Stå för någonting någon gång. Så jävla fega allihop. Aldrig vågar stå och säga någonting.
Ja, och bakgrunden till den här hetsiga stämningen är då den tacklingen som Darren Nowick delade ut på Greg Scott, som fick Peter Andersson att gå upp lite grann i varv, om vi säger så.
Ja, verkligen. Peter Andersson kom till presskonferensen känslomässigt väldigt påverkad såklart. Han visste förmodligen att det var väldigt illa med Anton Rudin, som det visade sig hade bryt i handleden eller något ben i handen, gipsad borta. Prognosen ser ju inte positiv ut, speciellt det där tajta tidsschemat.
Jag kan säga som så här att när det gäller Anton Rudin så är prognosen, vad jag hör, 8-10 veckor. Det är ju resten av grundserien.
Oj, fy. Fan, ursäkta. Ja, nej, men då okej. Okay. Men Peter Andersson kom till presskonferensen, hade då pratat lite förmodligen med Greg Scott, så såg att han var väldigt illa däran och jagade upp sig själv väldigt mycket. Och det vart ju en het stämning. Alltså, jag på något sätt kan gilla att det inte är något filter där. Det är klart att det är lätt att sparka på Peter, det är lätt att sparka på klockor som borde sagt si och du borde ha gjort så. Men det var inga filter, det var rakt och ärligt. Och på något sätt så, jag uppskattar när det är så, när det ändå... Ja, när det är på riktigt.
Ja, alltså verkligen. Ja, det där är sånt typiskt. Vissa saker ska tas bakom stängda dörrar, men en sån sak kan jag verkligen uppskatta att man tar inför enad presskår, att Peter Andersson verkligen, ja, han säger vad han tycker, och det är inte första gången Peter gör det kring den typen av grejer. Han har ryckt ihop med till exempel Roger Rönnberg tidigare när han var i Malmö.
Ja, och han står upp för sina spelare på samma sätt som Robert Olsson någon vecka innan stod upp för sina spelare, på samma sak som Stefan Klockare står upp för sina spelare. Tacklingen i sig, jag gillar inte den tacklingen. Jag skrev om den i söndags och det vållar ju väldigt mycket känslor. Jag försöker undvika att skriva allt för mycket om tacklingar. Jag vet att Hans Abrahamsson, den skickliga kollegan på Bladet, han säger samma sak, för att man landar aldrig rätt när man skriver om tacklingar, för att oavsett orden värderas, du har en lagtillhörighet, vilka du håller på, hur du ser på hockeyn, hur du ser på en spelare, en specifik spelare. Greg Scott, ja men han är en filmare, han ska göra si, han ska göra så. Så det landar aldrig, den diskussionen går aldrig att landa in bra. Men jag gillar inte den typen av tacklingar, punkt. Det är en tackling som kan förstöra en karriär.
Kan du förklara i den tacklingen då för de som inte riktigt har grepp om det? Vad är det som inte landar rätt när han delar ut den tacklingen?
Det är Greg Scott har i första skedet har han ryggen mot spelet. Det finns inget, han kan inte se att Nowick tar sats mot honom. Han kan inte se det. Sen vänder han för att han är i en situation där han ska hjälpa Marcus Björk i sarghörnan. Han vänder lite till höger, så kommer pucken förbi honom, så vänder han snabbt till vänster, och precis när han gör det får han pucken, då smäller det. Då har Darren Nowick, han äger den situationen enligt mig. Han har 1,2 sekunder ungefär. Förut så pratade vi om Nowick när han körde på Jakob Josefsson. Då tror jag vi landar på 11 hundradelar, va? Nu är han över sekunder. Han har ett beslut han kan ta. Han ser att Greg Scott inte ser honom. Det vet man som spelare. Hur vet jag det? Jo, för jag själv har delat ut de tacklingarna. Jag har själv delat ut de där tjuvsmällarna. Man älskade, man bara smög upp på folk och bara körde över. Men då, det var ingen som sa något då. För det var en sån aspekt, det var en del av hockeyn. Det var ingen som visste det här om hjärnskakningsproblematiken. Folk slutar på det sättet. Så att jag tycker inte att de där tacklingarna ska göra. Och svar som jag ofta får när jag skriver om tacklingar. Ja, men du då? Du har ju delat ut massa. Hur många hjärnskakningar du delat ut? Svar ja. Åt helvete för många jag delat ut. Men å andra sidan kan jag ju referera, för jag vet ju hur man tänker. Fråga mig, hur gör man i ett friläge? Och hur fan gör vi då, tänker jag. Men hur gör man i en tacklingssituation? Jo, men det vet jag ju, för jag har delat ut hundratals tacklingar genom åren. Och många har varit jävligt fula. Det ska vi vara ärliga och säga. Så det är klart, jag känner igen en tackling som jag inte gillar. Jag ser den när jag inte gillar den. Då vet jag vet vad det är. Jag vet hur han tänker. Jag vet hur Nowick tänker i det läget.
Ja, Nowick, just jag skulle ta upp det, för att när Nowick spelade i Västervik, då var det ju inte alls det här vi kände igen från honom, utan det här har ju varit något form av syndrom som har börjat i Skellefteå. Det är ju inte första gången han blir avstängd, utan nu är vi uppe, är det tredje gången. Nu blev han ju inte avstängd denna gången, men det är ju inte första gången han är inblandad i den här typen av situationer. Vad är det som händer med Nowick egentligen?
Nej, men det är då man måste värdera vad Nowick, vad ger han till laget? Jo, han ger energi, men vad kan det kosta? Jag tänkte i en match när det står och väger och han väljer att sätta in den här typen av tacklingar, för det är jävligt små marginaler han spelar med. Jag tycker, när man zoomar in, så tycker jag att smällen tar i huvudet, vilket andra folk inte tycker, och det får man respektera. Det är höger och vänster, man tycker si och tycker så, och den vart inte anmäld, så då var det ju fler, kanske ännu mer kunniga folk än jag, som tyckte att den inte tog i huvudet. Men han sätter sig själv i en onödig risk. Precis samma som Jordan Boucher i Örebro i fjol. Han sätter sitt lag i en onödig risk när han delar ut de här tacklingarna.
Jag tänker lyfta in en fråga här just angående, om vi går tillbaka till Brynäs nu. Det faktum att Greg Scott kommer inte spela hockey inom en överskådlig framtid. Anton Redin kommer inte göra det heller. Simon Bertelsson är skadad. Shane Harper är avstängd. Brynäs har värvat på rätt friskt. Nu lånar man ut Samuel Solheim till AIK, inte för att han ska gå in och göra den skillnaden, men hur ser möjligheterna ut för Brynäs? Jag vet att du har lyft upp det här 100 gånger, men möjligheterna för Brynäs är ju ganska svaga nu med tanke på den ersättningen man får för skadade spelare under den tidsperioden vi pratar nu.
Ja, det är ju mer eller mindre omöjligt för dem, alltså, att växla, alltså få tillbaka några pengar här, om man säger så, att i försäkringsskydd och sådana saker, utan Här handlar det om att ja, Brynäs sitter i en rävsax, i en pissits rent ut sagt, ursäkta mitt språk. Och jag har sett att fansen på eget initiativ har börjat samla in pengar. Ingenting som Brynäs har frågat efter. Det kommer säkert folk ha åsikter om. Men här har fansen startat en insamling. För att, jag menar, det är klart som tusan med de här skadorna på den typen av spelare. Så måste man agera. Det prekära läget man har. Hade det varit Rögle, Frölunda, Luleå, nej, då hade det inte varit lika kris. För det är ett guld man jagar, inte en plats i SHL där man ska riskera sig enormt mycket.
Ja, där fick du svar på det, Andreas Östlund, som frågade det. Jag glömde säga ditt namn.
Och när Shane Harper fick sin avstängning efter den tackling han delade ut mot Ilomäki i Luleå, så fick han en 5-matchers avstängning. Och då har du setat under din lediga tid emellan då jaga värvning har gått 10 000 steg, så har du suttit med miniräknare och räknat hur mycket tjänar Shane Harper i månaden i Brynäs.
Ja, det är 120 000. Fint att du lyfter upp mina 10 000 steg också, att det får lite ljus här.
Ja, men det gör ju med stolthet. Jag har alltid tänkt, vad händer när du är ute och går med några 10 000 steg och det dimper in ett sms och bara, Johan, Olle Palve har fått sparken från Linköping. Vad gör du? Sätter du på en bänk och börjar skriva? Vad händer?
Ja, intressant. Jag försöker på vardagarna. Antingen tar jag det tidigt på morgonen, oftast inte tidigt på morgonen för jag vaknar alldeles för sent. Eller så får jag ta det när arbetsdagen är slut så att säga och går mina steg. Men skulle det inträffa mitt på dagen, då skulle min första åtgärd nog vara att ringa min kollega Adam Johansson och se till att få ut grejerna fort som fan, rent ut sagt.
Hur långt ner är jag på den listan, på ringalistan? Alltså hur många personer som är före mig på den ringalistan när du måste få ut någonting fort som fan?
Du kanske inte är den snabbaste på tangenterna, med all respekt för dig. Men du är faktiskt ganska snabb på tangenterna. Du brukar vara ruggigt snabb när du skriver krönikor. Alltså det går ju fort när det ska vara tyck. Och du blir ofta involverad i nyhetsarbetet. Och kan vi få ett tyck från dig på det här? Du var ju svinsnabb bland annat när Ram fick sparken. Och det var ju din krönika som sedan toppade upp sajten. Så att, nej, men Adam har ju det här nyhetsjobbet och tillgången till systemen och så vidare. Jag vet faktiskt att det hände tidigare höstas när Västervik skulle värva in Marcus Davidsson och återförenas med Jonathan Davidsson och Axel Jonsson Fjällby, tror jag det var. Det var i alla fall när alla tre skulle återförenas i Västervik. Då fick jag tipset mitt ute under en promenad och då ringde jag till Adam och sa se till att få ut detta fort som tusan, och det löste han ju galant.
Då kände man bara, det här är ett stickspår som jag i grunden älskar. När Västervik värvade Marcus Davidsson kände man, oj, Marcus Davidsson till Hockeyallsvenskan. Nu har du 10 000 kronors frågan, Johan. Hur många poäng har Marcus Davidsson gjort i Västervik på 18 matcher?
Oh du, den är så. Jag drar till med att han har gjort 8 poäng.
Hälften av 8. 1 plus 3, 4 poäng på 18 matcher från Marcus Davidsson som lämnade Djurgården som en landslagsspelare. Nu ingen poängspelare i Västervik i alla fall. Men var vi någonstans? Ja, men vi kan ta upp lite där. Olle Palve då. Han avslöjade också att han lämnar Linköping.
Ja, där fick jag också, då satt jag tack och lov hemma. Det är ju bara hemarbete som gäller numera de här tiderna. Och där gäller det att agera snabbt också. När spelare ska få lämna, då är det inte lika stor panik som när en tränare ska få sparken. För då påverkar det hela gruppen på ett helt annat sätt och så vidare. Men man vet också att där vill de nog få ut det så fort som möjligt. Första uppgiften var att han skulle petas i matchen efter där som de spelar på lördagen. Vilka var det de mötte då? Oskarshamn. Det som jag tror var det som fick bägaren att rinna över var att han tog en så fruktansvärt korkad utvisning mot Leksand i anfallszon. Och det var liksom över tid att det är en massa sådana saker som påverkar, att då fick det helt enkelt vara nog med tanke på den ledande spelaren han skulle vara. Innan de värvade Marcus Ljung så var det ju faktiskt tilltänkt så här att Ola Palve skulle vara deras första center. Det var ju en jäkla tur rent ut sagt att de lastade upp de pengarna de gjorde på Marcus Ljung.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, det kan man säga. Det hade de suttit rejält nere i gyttjan som de visserligen redan gör. Men du, jag vill tillbaka återigen till Harpers lön. Du räknade ut i alla fall en baklängesläkning och du landade på 120 000 på Shane Harper. Och jag såg att folk gick bananas. I dessa tider man betalar 120 000, hur kan man göra det?
Nej, men det, alltså visst, det kan man säga, men vad är det, 4 månader kvar och det är 120 000 gånger 4, det är, vad blir det, 480 000 plus sociala då, om man nu betalar sociala på en sån spelare. Jag är väl ingen skatteexpert på det sättet, men det är ju egentligen, i normala fall så hade de fått betala kanske 100 000 euro netto för resten av säsongen för en sån spelare, skulle jag tippa på. Så att det är klart att där är en coronarabatt.
Men det som också är att ringer Brynäs till Shane Harper och så säger: hej, kan du komma och spela hos oss? Absolut, säger agenten, eller Shane Harper, jag kommer. Men ringer Växjö till exempel, så vet ju Shane Harper och agenten: okej, här har vi chansen att vinna guld. Till exempel som Andrew Kailoff när han värvades. Då blir det ju inte samma peng. Det är ju liksom, som spelare vill du ju, okej, men jag kan komma för den pengen, för jag vet att där kan jag få gå långt, där kan jag vinna SM-guld, där kan jag få chansen att spela till med ett kontrakt nästa år.
Medan ja, det är väl mer den aspekten, att man får chansen att gå i ett bra lag och skaffa sig ett bättre marknadsvärde inför säsongen efter. Kanske mer än, visst, jag ska inte underskatta det här med att vinna saker, det är klart det betyder någonting för spelarna, men är du en importspelare så kanske det betyder ändå mer att du får komma in i ett maskineri där du nästan till garanterat kommer att leverera.
Ja, då när Micke Sundlöf, Brynäs sportchef, slantade upp de här pengarna för Shane Harper, så smyger Niklas Nickepicke Johansson i Örebro. Han landar in Joshua Sang. Vet du hur mycket han betalar för honom, sa han?
Nej, ingen aning.
0 kronor.
Ja, men det läste jag nu någonstans att det var 0 kronor, eller om det var någon som skrev det, eller om det var du som skrev det till mig. Men det är ju helt otroligt om de kommer undan med 0 kronor. De måste väl i alla fall stå för någon lägenhet eller liknande.
Lägenhet, bil och en form av försäkring då. En sjukvårdsförsäkring som man måste ha. Sen kanske lite flygbiljetter och sådana typer av kostnader. Men det är ju New York Islanders som tar hans lön. Han kommer ju till Örebro för att få spela. Jag måste säga att det är en jäkla fräck värvning, för det är Josh Hoasang, för den oinsatte, förutom att det landar in rätt mycket sköna namn i SHL nu.
Ja, jag skulle precis säga det. Var landar, heter han inte Hoasang eller?
Jo, Josh Hoasang. Alltså han heter inte Joshua. Nej, Josh Hoasang.
Ja, precis. Jag tyckte du sa Hoasang, men då hörde jag väl fel då.
Ja, nej, det får vi. Och sa jag det så är jag säker på att Kim klipper bort det åt oss, så att jag ska inte sitta där och skämmas. Josh Hoasang. Men oavsett det så är det en spännande spelare. Det är tidigare första runda i New York Islanders. Har en historia där det har tvivlat rykte, blivit, ja, Kanadas U17-landslag, blivit anklagad för att han var självisk, försov sig till första dagen till träningsläget New York Islanders.
Är han Kanadas svar på Johan Porsberger eller?
Var han? Ja, kanske det han är. Det är. Ska vi säga det? Ska vi säga det?
Ja, men Kanada svar på Johan Porsberger låter väl hur bra som helst.
Det låter ju riktigt coolt. You're the Canadian answer on Johan Porsberger. Det ska bli första frågan. Han bara, what? Porsberger who?
Alla vet väl om Johan Porsberger är.
Det är klart som tusan, det är klart som tusan. Nej, men skämt åsido. Försov sig första dagen till New York Islanders, deras träningsläge, blev hemskickad. När han kom upp i NHL så valde han nummer 66. Det är klart att det blir ju, då blev det en debatt. Vad är det för ung kille som kommer upp och tar Mario Lemieux nummer? Det är få spelare i NHL som har burit nummer 66. Och ingen som har burit 99 efter Wayne Gretzky. Så bara den typen av grejer har liksom spett på hans rykte som lite kontroversiell spelare. Men en riktigt stor talang, offensivt begåvad rightare som ska bli intressant att se i Örebro.
Ja, och då ska han ju antagligen ersätta Mattias Bromé rakt av. Och Örebro rullar ju ändå på ganska bra. Nu torskar de mot Djurgården här hemma under lördagen. Men ändå, de rullar på och tar sina poäng och ligger där uppe i toppen. Precis strax efter den riktiga toppen. Men de har ju någon form av, vad ska man kalla, slagläge andra par invändigt, eller?
Ja, för att tala klarspråk. Gör det lite ont i dig att prata om Örebro nu? Du får mycket skit för att du aldrig pratar om Örebro.
Nej, det tycker jag inte. Jag gillar Örebro. Det är den bästa arenan att jobba i. Så att jag skulle se fram emot ett slutspel där på pressläktaren. Man får en riktig puls när man jobbar på pressläktaren i Örebro. Du sitter nära båsen. Du sitter bara i princip 2 meter upp från båsen. Och du får en sån jäkla överblick av isen. Och det går, som jag har varit inne på tidigare, det går så jäkla fort i Örebro. De spelar inte fortare någon annanstans än i Örebro.
Ja, det är faktiskt sant. Det är en underbar arena, men Rögle, Frölunda, Växjö, Luleå känns ju som topp 4. De har tagit ett litet avstamp där. Örebro är ju strax där bakom. Men hamnar Örebro topp 6 så är det, tycker jag, det är med beröm godkänt ändå.
Ja, det är det ju. Det är ju ett steg upp jämfört med förra säsongen. De börjar ju väldigt bra. Man tappade på våren förra året och landade där på play-in-platserna. Men nu känns det som att de har lyft sig ytterligare en nivå då och är ett gjutet topp 6-lag för mig.
De har hittat en stabilitet, och ett annat lag som har hittat en stabilitet den här säsongen, det är ju Frölunda. Det har de ju alltid, det var väl bortsett i fjol efter jul som man egentligen efter CHL där som man tappade och ramlade ner i tabellen till en sjunde plats. Men jag såg ju Frölunda i lördags mot Färjestad, faktiskt andra veckan i rad gjorde Frölunda på en lördag. Och Frölunda är bra. Frölunda är ett lag som kuggar i. Joel Lundqvist vart med sitt mål den bästa målskytten i Frölunda i tävlingssammanhang. Då skickar väl ett grattis till honom i alla fall, va, Svensson?
Ja, verkligen. Det är han väl värd. Och han missar ju ändå 5 matcher här under säsongen. Tack vare att vissa var ute och svingade på sociala medier. Vill du väl få det till?
Ja, du, just det. Det var ju ditt fel. Att han hade nog tagit det rekordet tidigare.
Men jag tänkte på dig. Att han, nu gör han det när du får bevittna honom i Karlstad. Så får han en puck med en Färjestad-logga på sig. Så får han själv få gå in och hämta i målet också.
Ja, men vad är det för någonting? Alltså, alla borde veta att här är rekordet. Det är svenskt. Hade det skett i Nordamerika, då hade du liksom, alla hade hämtat pucken åt honom. Så. Men hade jag spelat i Färjestad, som jag en gång gjorde, och som Frölunda rival, och jag hade varit på isen och hade vetat att Joel Lundqvist hade gjort mål där, då hade jag ren frustration lobba upp pucken på läktaren, kan jag säga.
Den hade inte du bjudit på i det läget. Men det hade ju varit stor risk att du var inne på isen också.
Ja, jo, det hände ju några gånger att jag var inne när det var baklängsmål. Det har du faktiskt rätt i. Men du, Frölunda, det är ju ett... Vi har pratat massa om dem. Men den backfabriken, alltså där. Kolla på Filip Johansson. Nu gjorde han 2 mål. Mot Färjestad, och veckan innan var han mot Färjestad grym. Jag har sett han tidigare matcher. Alltså han är ju en kommande storback. Alltså jäkla vad bra han är. Vilken skridskoåkning, följsam med offensiven, bra, stabil i defensiven. Han löser allt.
Ja, alltså, men det har vi vetat hela tiden med Filip Johansson att det ska finnas. Men där är du inne på någonting. Backfabriken har ju gjort att han har tagit det steget vi alla bara har gått och väntat på.
Men det som är intressant är, tror du att han hade tagit de kliven i Leksand med Björn Hellqvist?
Det är ju intressant med tanke på att, jag menar, Fredrik Hallberg och Björn Hellqvist har ju skakat ett helt nytt liv i Johan Fransson till exempel.
Ja, och du såg vad de gjorde med Tom Hedberg, Mattias Norlinder, eller de, vad Björn Hellqvist gjorde med Norlinder, Hedberg till exempel uppe i Modo. Det hade varit intressant att se det. Vi har ju liksom indirekt kritiserat Leksand och säger Filip Johansson, han stod still i Leksand och så går han till Frölunda. Men det är ju kanske någonting med Rogers Melins aningen trötta ledarskap kontra Björn Hellqvist kontra Roger Rönnberg.
Ja, och där får man ju säga det att när Filip då blev klar för Frölunda, vilket skedde i februari förra säsongen, då var Leksand på väg ner i ett kval och de satt ju helt utan tränare inför säsongen efter, hade precis sparkat Melin och tagit in Ulf Samuelsson, och framtiden visste de, hade de ingen aning om, eftersom de inte visste om Modo skulle gå upp med Björn Hellqvist. Så där kan man ju förstå att Filip Johansson gjorde det bytet. Frågan är om han hade gjort det bytet om han hade vetat de förutsättningarna som var där och då.
Det är ju en högst relevant frågeställning. Men för honom var det bra att komma iväg. Och det känns ju som att han är draftad av Minnesota. Kommer väl med största sannolikhet signa i sommar. Sen är väl frågan om Frölunda får nöjet att utveckla han ett år till. Kanske blir utlånad, för att Minnesota känner att oj, här tar han gigantiska kliv. Han får ännu en topproll då nästa år.
Ja, men en annan sak när det gäller Frölunda som är ändå... Nu kan jag lika bra säga detta för att... Du har ju varit inne på att Helge Gran skulle lyckas i Frölunda. Och jag får ju signaler här från Malmölägret under veckan. Jag har pratat med dem ytterst lite, men jag har pratat med lite annat folk runt klubben. Och där får jag signaler på att Malmö har fått ett besked där Helge Gran vill avvakta. Och det har jag lärt mig. så här mycket under mina år i det här, att när en spelare säger i den här tiden att jag vill avvakta, det är lika med att nej, jag kommer inte spela här nästa säsong, utan jag kommer spela någon annanstans. Och då hör jag signaler på att Frölunda är det som är Helge Grahns huvudspår inför nästa säsong.
Det är väl självklart. Alltså, jag förstår att Helge vill till Frölunda, och jag förstår att Frölunda vill ha Helge. Och jag förstår också att han lämnar Malmö, det jag varit inne på, att jag tycker inte att han har kanske tagit det stegen, en utveckling, visserligen varit bättre på slutet. Men får han den coachande utbildningen av Andreas Lilja varje dag som han får, skulle få i Frölunda? Jag tror inte det, och därför är det såklart att jag förstår att en ung spelare väljer då att flytta till Frölunda, för han ser deras track record de senaste åren.
Ja, det är bara att titta på en sån som Jens Olsson, inte för att man ska dra någon jämförelse i övrigt mellan de två, men det är ju, det kvittar egentligen om du är en ung eller gammal back, utan det händer bra saker med varje back som kommer till den organisationen. Nu ska jag säga det att jag är inte helt säker på att Helge har signat med Frölunda, men jag är ju helt säker på att Frölunda visar intresse. Det ligger helt i linje med hur Frölunda har agerat tidigare. Till exempel Filip Johansson som körde kanske lite fast i Leksand. Det skiljer bara något år där mellan dem. Och Jesper Sellgren kommer ju försvinna inför nästa säsong. De var på Adam Vilsby. Det är ju solklart att de är ute efter den typen av back som kan ta en stor roll i laget, en offensiv PP-roll helt enkelt.
Ja, men jag förstår det. Och som det ser ut idag hade jag jättegärna velat spela till Frölunda också, om jag hade varit back under Roger Rönnbergs ledning med hans coachstab. Garanterat. Där förresten, när vi är inne på Roger Rönnberg. Här satt jag och lackade lite i torsdags var det. Vet du vilken situation jag menar?
Ja, om du pratar om torsdags och Roger Rönnberg, så antar jag ju att det var situationen som skapade lite smårabalder och sociala medier när han stod och skrattade i televisionen.
Men det här blir jag också så less på. Jag var ledig i torsdags och satt och kollade Zappa lite matcher. Man har flödet uppe, man är liksom rätt aktiv. Man är inte supersocial med sin familj när man väl är ledig en torsdag. Men det är en annan sak. Men då såg jag den situationen och matchstraff i Skellefteå. Vad händer? Match Roselli Olsson. Jag ser ju att, oj, ja, men han åker ju in i målvakten. Roger Rönnberg står på bänken och han ser situationen snabbt och han liksom, nej men herregud, det är ingenting, att skratta lite, det där är ingenting. Han upplever säkert att det är utanför. Sen ser han situationen senare och säger klart och tydligt, nej men det är ett matchstraff, jag ser situationen helt annorlunda nu. Och folk går helt banana. Så han stod och skrattade att vår spelare blev skadad, eller vår, det var, nu hänger jag ut Skellefteå-supportrarna, för det var lika mycket andra supportrar eller annat hockeyfolk som hånade och spydde galla över Roger Rönnberg. Och det finns säkert gånger man kan spilla galla över, eller skälla på Roger Rönnberg, absolut. Men i det här fallet, bara lägg ner. Det är inte så att han sitter och skrattar eller står och skrattar för att Gustav Lindvall blir skadad. Det förstår väl vem som helst.
Nej, men frågan är om folk verkligen förstår det. Jag är tveksam. Alltså, Roger Rönnberg är ju lite grann som, det finns ett antal individer i hockey så här, där man går och letar fel hela tiden. Det är Dick Axelsson, det är Roger Rönnberg. Det är säkert, skulle det gå illa för Joel eller något sånt, så är det folk som tycker det är jättegött och så vidare. Det finns ett antal sådana individer. Bert Robertson är ju en sån individ också som folk gottar sig åt när det går dåligt. Och det är ju de som kanske vågar sticka ut lite, folk som har vunnit saker och så vidare.
Men där tycker jag, för mig blir det bara löjligt ju. För att det är klart som tusan, Roger Rönnberg som en genuin hockeymänniska, han står inte och skrattar åt att Gustav Lindvall blir skadad. Alltså, han står och skrattar åt en situation som han upplever som inte var en utvisning. Sen om han hade fått göra om det och se hur det var direkt i situationen, så är det klart att han inte hade agerat på det sättet. Men det som du säger, det är som att man bara väntar på ett läge. Nu kan jag trycka dit den jäken, för han har irriterat mig på så länge och han har vunnit. Så blir man ännu argare. Men annars är ju Skellefteå ett lag som jag fattar tycker för mer och mer. Jag tycker de spelar en rolig hockey. Fler och unga spelare som kommer.
Ja, till och med en sån som Tyler Morley har ju sett aningen bättre ut. Därför var jag lite förvånad att han lämnade för Linköping, som du kunde avslöja sent igår kväll. Men intressant att se honom i Linköping, även om jag kanske inte tror på någon super succé, så behöver Linköping få in spelare.
Ja, men de har ju ändå individer i laget. Jag menar, Melko Karlsson är inte uppe på sin högsta nivå långt därifrån, utan där kommer ju också finnas en massa kapacitet att plocka ut av honom.
Ja, och rutinen från slutspel. Du tänker Jocke Lindström, Oskar Möller, Melker som du sa, Petter Granberg, Nisse Burström, Arvid Lundberg och så vidare. Det finns ju den rutinen i laget, Kiskinen inte minst.
Ja, men verkligen. Och i ett slutspel, när det verkligen gäller, så har ju de visat sig för. Och då kan just den typen av spelare bli sjukt värdefulla. Ja, de är ju för ojämna i seriespelet. Men när det blir ett slutspel, då kommer de nog tända till en 10% till. Och då vet vi vad de kan.
Ett annat lag som pulserar på, inte i smyg för de ligger i toppen av tabellen, det är ju Luleå Hockey. Hyfsat målvaktspar man får in nu med Joel Lassny, Jesper Wallstedt. Känn på den, det är ju as good as it gets.
Ja, där snackar vi ett guldpar. Men hur tycker du man ska göra när Lassinantti kommer in? Jag frågar faktiskt Ulf Engman nu när Rautio lämnade om Lassinantti är redo för spel när de ska ner på Skåneturné nästa helg. Men det kommer dröja ytterligare lite. Då får de ju gå med Wallstedt här ett par matcher. Han kommer att förstå både, de spelar faktiskt både lördag och söndag Ängelholm Malmö, så det kan bli lite tufft för honom. Men det klarar han säkert av.
Ja, det klarar han av. Och det, jag menar, det är en prövning han måste ställa sig inför. Han kommer få den massvis med gånger i sin karriär. Men jag tror att Joel Lassinantti kommer behöva tid. Han kommer behöva en startsträcka med tanke på lite stukad, inte spela på ett tag. Får man igång honom lagom till slutspelet? Och missförstå mig rätt, men skulle man inte få det så har man ju Jesper Wallstedt. Så att då är fortfarande Joel Lassinantti som kommer vara målvakten där i 4 år framåt efter den här säsongen. Skulle Joel Lassinantti inte komma igång riktigt, tugga igång på det sättet som jag även tror att han kommer att göra, då har du ju Wallstedt, så att du har ju väldigt bra ställt.
Ja, men hur ska man göra? Säg att Lassinantti kommer igång. Vem ska du gå med ett slutspel då?
Lassinantti hade jag gått med. Jag menar, han har ju varit den bästa målvakten i SHL under flera års tid. Och Luleå försvaret är ju väldigt tryggt med honom. Även om Jesper Wallstedt om 2 år kommer han vara en bättre målvakt än Joel Lassinantti, då kommer han spela NHL. Men här och nu, om Lassinantti kommer tillbaka där han var när han lämnade, så är Lassinantti bättre. Så att jag hade spelat honom då. Sen är det ju såklart jätteroligt och med Wallstedt om han hade fått gått hela vägen med Luleå och sjungit iväg vidare till NHL första rundan. Det hade varit kul för svensk hockey. Men för Luleås vidkommande så tror jag att Joel Lassinantti, förutsatt att han är tillbaka där han var i fjol, är en bättre målvakt.
Men blir det inte lite, om man nu får kalla det problem, man får kalla det angenäma problem kanske till nästa säsong om Wallstedt nu är kvar? Kan man gå en hel säsong med en sån supertalang?
Nej, det tror jag inte. Jag är helt övertygad om att man kommer säkert tappa Wallstedt. Det tror jag man känner också, att Wallstedt är så pass mogen, så pass redo någonstans, att det är väl mer att kanske det laget som draftar honom kommer plocka över honom och forma honom på mindre rinkar. Så där tror jag Luleå känner att okej, det är Lassinantti. Och jag vet inte, det skulle inte förvåna mig om man då väljer att plocka tillbaka David Rautio, för där vet du vad du får bakom Joel Lassinantti.
Ja, alltså, ja, visst, verkligen. Och jag tror Rautio, han har inte den prestigen i sig att han skulle neka det. Jag menar, Luleå är hans hemstad och skulle han veta sin roll där. Han har ju haft den rollen lite grann nu också, så att varför inte egentligen?
Det är en ganska dåligt bevarad hemlighet att David Rautio kommer gå till Linköping. Det var väl lokaltidningen Korren som var på och ganska tidigt och avslöjade den värvningen. Och det är väl bra, det stärker målvaktssidan. Men då sätter jag det i relation till, är David Rautio, vinner han en bästa av 7-serie mot Hugo Alnefelt / Jonas Gunnarsson? Vinner han en bästa av 7-serie mot Joe Canara? Vinner han en bästa av 7-serie mot Oscar Alsenfelt? Vinner han en bästa av 7-serie mot Samuel Ersson? Den frågan, jag är inte säker på att det svaret är ett ja.
Nej, men du kan ju ställa frågan, vinner Niklas Lundström och Jussi Rynäs mot de målvakterna du nämner?
Nej, det gör de inte, men kan det dyka upp något ännu bättre namn? Förstår jag menar? Det är en tid när AHL, när indikationerna kommer borta i Nordamerika att AHL, att spelarna inte garanterade sina kontraktsvärden när de är på tvåvägskontrakt och blir nedskickade. Istället för att tjäna 70 000 så kan de tjäna upp mellan 22 000 och 35 000 dollar, vilket betyder att tvåvägskontrakt kommer nog med största sannolikhet att lämna Nordamerika. Så det finns ju en marknad med spelare kommer att öppna upp sig.
Tror du Pajen har någon god kontakt från sina 3 månader i Tampa eller 1 månad eller vad det var?
Han kanske har Stevie Eisenman var väl där i Tampa Bay, så han kanske kan ringa till honom i Detroit och höra lite vad han har på gång. Och det har hänt mycket i SHL som har varit värt att lyfta. Vi såklart också pratar om hockey och allsvenskan. Jag satt såklart klistrad under söndagen och kollade på Timrå mot Södertälje. Det var en otäck situation där Sebastian Hartman dundrade in i sargen. För mig en olycklig situation, inget fult på något sätt. Men Oskar Eriksson, Södertäljebacken, fick matchstraff. Och då kändes det som att, okej, fem minuter, Timrå powerplay, nu avgör de det där. Nu var det visserligen 4-3, Södertälje gjorde en fin, stark upphämtning på slutet. Men vad säger du, såg du situationen och vad säger du om den?
Jo, men jag såg situationen och det är väl en liten knuff där. Jag kan ju köpa att det hade delats ut två minuter för det. Och jag var lite inne på att jag tror domarna påverkades lite grann av utfallet, alltså hur det blev när Hartman bärs ut på bår och så vidare, att man blev lite påverkad av det. Så jag tog faktiskt kontakt med Björn Wettergren. Det var länge sedan jag pratade med Wettergren här nu. Det kändes som att jag pratade med honom rätt ofta, från två månader sedan eller någonting. Men jag pratade med honom och så skrev han till mig: ja, vi har utvärderat den nu med domarna efter matchen. Fem minuter är för tufft. Två minuter hade varit en bättre bedömning. För fem minuter ska förseelsen vara vårdslös. Den ser värre ut live än vad vi anser när vi analyserar den på video efteråt. Det är lätt att fångas av stundens allvar när någon skadar sig allvarligt och lämnar på en bår. De pratar ihop sig och tittar på repriser de fick tag på jumbotronen. Men efteråt, med facit i hand och lugnare puls, var det lite för tuff bestraffning. Det kan vi konstatera.
Ja, men det är ärligt och bra. Då, alltså, mänskliga faktorn. Man blir påverkad, man gör misstag. Vem har inte gjort det i vardagen? Och det här under ganska pressade, stressande former. Det såg ju otäckt ut när han låg där, Sebastian Hartman. Så bra Wettergren med klargörandet. Bra dig också, snacka med Wettergren. Du är på hugget nu när du har varit ledig länge.
Ja, ledig har jag väl inte varit. Nu när jag legat på soffan i alla fall och arbetat där. För det är kanske på soffan jag ska ligga och jobba i 24-7 istället.
Ja, jäklar vad du får mycket gjort där. Men Modo, man vill väl alltid prata om Modo. Modo och Björklöven när man skickar ut den här frågan. Modo, vad händer i Modo? Björklöven, vad händer i Björklöven? Vad händer där? Modo bytte i alla fall kaptener. Det är väl en snackis i sig. Det hör ju inte till vanligheten att man gör det under pågående säsong faktiskt.
Nej, det gör väl inte det. Nu blev det ju Daniel Sylvander som blev lagkapten. Det är alltid bra med en skånsk lagkapten.
Ja, ska han snacka med Duman?
Eller? Ja, med domaren, ja. Men du var inne på Björklöven där, att de berör lite. Det var bara två månader sedan kanske som vi här faktiskt i podden kunde avslöja att Grant Bessie skulle förstärka Björklöven. Och det var väl ett tag sedan också som jag började ifrågasätta att nu är det väl ändå dags för Bessie att börja leverera. Och det vi kan konstatera att han var utanför truppen här mot Västerås som de mötte och vann efter förlängning. Och han var utanför när det var två division 1 forwards inne i truppen som alltså går före Grant Bessie. Jag försökte få Per Kente att säga någonting om detta, men han ville tydligen bara leka politiker i sina svar och bara konstatera att han är utanför truppen. Det finns inget annat att säga. Men jag säger som så här, att har man Grant Bessie utanför truppen i det här läget och sätter in två spelare och plockat in från division 1 som förvisso gör det jättebra. Sebastian Mandberg avgjorde matchen mot Västerås.
Ja, snyggt. Fin framspelning från Axel Ottosson som för övrigt gjorde en riktigt bra match där. Axel som förhoppningsvis kan hitta tillbaka till den formen han var, framförallt innan han lämnade Björklöven för Timrå. Eller nej, innan han lämnade Björklöven för Färjestad.
Ja, men där med Grant Bessie, där tror jag att indikationerna är ganska tydliga att de har nog sagt till hans agent: du kan nog söka ett nytt jobb till Bessie, men vi får lösa detta på bästa sätt. För jag tror inte att jag tror den signalen är tydlig om något.
Ja, det är det nog. Det var nog inte det Grant Bessie tänkte när han kom till Umeå och sitta på bänken för två division 1-spelare. Det har svårt att se. Så att det är klart att det är bara en tidsfråga innan han får dojan.
Ja, det var länge sedan vi tog en uppdatering på Jonathan Dahléns rekordjakt också. Det vet jag att du går igång lite grann på när du får en uppdatering.
Med rekord, poängliga, det är alltid intressant.
Ja, men trots att Dahlén, alltså han har missat fem matcher på grund av någon skada och så var han iväg med landslaget också. Så han kommer att spela max 47 matcher denna säsongen. Vi kan konstatera att han har gjort 44 poäng på 25 matcher och bara det ger ju ett snitt på 1,76 poäng per match. Och skulle han har ju då 36 poäng har han kvar för att uppnå de 80 som krävs för rekord. Och det ska han ta på 22 matcher. Då behöver han snitta 1,64 per match. Alltså under det snittet han hittills har hållit. Men då ska vi säga det att han har inte den skarpaste veckan bakom sig. Utan det var, han gick ju till och med poänglös mot Västervik här. Så att det kommer lite sådana matcher också. Men sen så blixtrar han till och gör 4 poäng någon match. Så att, men skulle han hålla nuvarande poängsnitt så landar han på 82,72 poäng på de här matcherna. Så att än så länge så håller...
Kommer han plocka det eller kommer han falla på målsnöret?
Nej, jag tror han löser det. Jag tror han löser det. När han väl känner att det kan gå. Så kan hon spela lite avslappnat i slutet av serien. Och när de har säkrat seriesegern så kanske de gasar. Och Jonathan Dahlén är inte en sån som kommer acceptera att han ska vila bara för att det väntar ett slutspel. Utan han vill in och spela powerplay. Det kanske blir mindre 5-5 och så kanske bara gasar han fullt ut i powerplay istället.
Ja, det blir fest i Timrå då. Poängfest fortsatt för Jonathan Dahlén. Som vanligt när vi skickar ut frågan är det stort intresse vi uppskattar och tackar ödmjukast för det. Vi har diskuterat Färjestad som var en stor snackis, presskonferensen och den tacklingen som föranledde presskonferensen med Greg Scott Nowick var en stor snackis, många undrade över den. Och såklart Niklas Ram som frågade, pulserade där ett tag och sen han fick sparken så då fick väl mer svar på den frågan huruvida han ska sparkas eller inte. Men en annan fråga, Leksand engagerar ju alltid. Arvid Bengtsson frågar, snacket om att Leksand är en möjlig guldkandidat, hur ställer ni er till det? Frågetecken.
Ja, alltså det är klart att de har ju en jävul spets och spelar Janne Juvonen på topp så är han ju riktigt bra, men jag... har ju svårt att se att man ska räcka till i över 7 matcher mot de här riktigt, riktiga topparna. Att man, ja, man kanske kan studsa vidare från och skrälla i en kvartsfinal. Men då tror jag man har bränt så mycket bränsle inför en semifinal. Man löser ju inte först Luleå och sedan ska du lösa Rögle och sen ska du lösa Frölunda. Det tror jag inte man har bränsle för i truppen.
Nej, och det är ju, vet man ju själv när man spelar slutspel, man kan liksom fokusera på ett spelare och på något sätt ta sig in under skinnet på dem. Och då pratar man såklart om första kedjan där med Rivik, Camper och Cilaric som visserligen har, de har tuffheten, de har liksom en liten mean streak i sig. Men det är klart, få möta tuffa backar i varje byte, varannan dag, match efter match, det sliter ganska mycket. Och de är ju, även om många andra spelare där bakom har gjort det bra, så man är beroende av dem. Men tar man sig till kvartsfinal så tycker jag det är för jäkla bra. För det var inte många som hade dem ens på slutspelsplats i tabelltipsen.
Jag hade dem som lag nummer 13. Jag fegade ju, satte både Leksand och Oskarshamn där i, som de sista lagen. För att de var det förra säsongen. Och det är ju bara att krypa till korset. Det var ju helt åt helvete.
Då kommer vi direkt in på nästa fråga. Stefan Nyt frågar här. Vilka lag, Johan, den är specifik till dig. Kommer hamna på plats 13 och 14?
Linköping är jag, det får jag säga att jag känner mig ganska säker på att de kommer hamna där. De har avverkat många hemmamatcher, de är som starkast hemma och det väntar mycket bortamatcher. De har Frölunda borta här närmsta tiden och de har ett så pass lågt poängsnitt så att även om de skulle vinna varannan match så är jag inte ens säker på att de kommer lösa det. Jag tyckte att när Oskarshamn gick upp till 3-2 så blev det ju väldigt stirrigt och nervöst i Linköping. Jag tycker inte man har den tryggheten för att man ska kunna vinna varannan match resten av serien. Och kanske till och med mer kommer krävas. Så att jag är säker på att de är ett av lagen. Sen är det jämnt alltså.
Ja men säg att nu bara. Ge mig ett lag.
Ja men Oskarshamn då.
Nej, hur kan Oskarshamn...
Ja men du sa ge mig att jag, nu vill jag resonera och så säger du ge mig ett själv då.
Linköping och Brynäs. Och jag säger Brynäs av den enkla anledningen att med skadebiten man har nu. Tyckte att man var lite på gång. Då landar jag i Brynäs Linköping.
Ja men jag tycker inte Brynäs, jag måste ändå få ge ett motsvar på det. Jag tycker ändå Peter Andersson, jag tror ändå han kan gnugga lite mod i dem och insamlingen fansen gör kommer göra att de kommer landa någonting bra där och så kanske Greg Scott kan komma tillbaka här. Rudin känns ju tuff att han kommer tillbaka innan grundserien men Greg Scott vet man aldrig, de här hjärnskakningarna eller vad han nu har är ju, ja de är lömska men han kan ju vara tillbaka på 2-3 veckor också, det vet man inte. Ja, vi tar en fråga till sen så blir det tävling. August Sundstedt frågar, Marek Rivik, håller han NHL-klass?
Svar ja. Sen är ju frågan huruvida en klubb väljer att satsa på honom.
när NHL går, alltså det är unga spelare som tar sig in, det är liksom Young Men's League, ska det vara lite äldre som man får kalla Rivik för, så ska det vara fruktansvärt bra. Men det är 50 nya kontrakt som ska in i NHL när Seattle tar sig in i ligan. Lag måste fylla på, så att han kommer att få ett erbjudande och en NHL-chans, det är jag helt övertygad om.
Men inte Embergs kontrakt eller?
Det skulle han kunna få, definitivt. Jag menar, så pass bra som han har presterat i Leksand den här säsongen, så jag är inte förvånad om han och Selarik åker över.
Ja, de skulle det till och med vara så att Seattle känner att ja, men de här kan gå en tredje lina för oss.
Det skulle kunna vara. Jag menar, det är klart att de blickar mot de bästa ligorna i världen, och SHL och KL är ju två av dem. Så att, tveklöst är det två av Europas absolut bästa spelare, så att, varför inte?
Ja, nu är det dags för frågestund, och det är du som får chansen att utmanas denna veckan, och ja, min fråga till dig är vad du väljer helt enkelt.
Spelare har jag varit för bra på, känner jag. Där drog jag en femma, det var för enkelt. Ge mig ett årtal då, där är jag svag.
du känner att du vill bjuda in mig i matchen igen helt enkelt.
Ja, jag måste utmana mig själv lite.
Ja vi får se, jag tror att du kan vara vass på denna. Vi testar på 5 poäng. Poängligan i Elitserien vinner Mikael Karlberg. Knivsta bryter sig ur Uppsala kommun och blir en egen kommun.
Året Mikael Karlberg vann poängligan i Elitserien, det var mitt första år i SHL. Och mitt första år i SHL kommer jag skriva här.
Vi har fått ett svar. Och på 4 poäng. Detta är året då inget av lagen trillar ur Elitserien som spelar kvalserien. Det är Brynäs och Linköping. Topp 3 poängligan för juniorer är Robert Nilsson, Alexander Sten och Frans Nilsson. Känner du dig fortsatt bekväm med ditt svar?
Det ska jag vilja säga. Jag är inte mer bekväm eller mindre, utan jag känner mig trygg helt enkelt.
Ja, men då tar vi 3 poäng. Interna poängligan i Timrå vinner Niklas Nordgren. Frölunda vinner både serien och slutspelet. Nu känner du dig väl trygg ändå?
Ja, men nu känns det bra.
Ja. På 2 poäng. Sverige vänder 1-5 till 6-5 mot Finland i kvartsfinalen. Men man vinner inte mästerskapet. Man förlorar finalen mot Kanada.
Ja, den var tung den. Mikael Tellqvist stod i mål. Anson Carter gjorde en wraparound. Och den, det var, någonstans hittade de en bild som sa att pucken var över mållinjen. Det tog lång tid.
Ja, det var väl Expressens fotograf som fångade den bästa bilden på det där, om jag minns helt rätt.
Såklart. Expressen, de är överallt.
Och på 1 poäng. Detta året föds Simon Robertson, Simon Edvinsson och Anton Ulsson.
Svaret är 2003. Ja. Då tog jag in på ytterligare andra femman i rad.
Ja, det var snyggt gjort av dig. Jag var väl lite där, för jag såg att du gjorde första säsongen med att Karlberg vinner poängligan. Jag tänkte, han har väl säkert vunnit den fler gånger. Så att du får chansen att ta den på 5. Och du tog lillfingret där, du tog hela handen.
Vi satt faktiskt i Timrå, och det var ju en jättestor grej att Niklas Nordgren var så högt upp med poängligan. Så vi satt och kollade där på text-tv efter varje match. Vi satt på morgnarna och tittade på, det var ju stort för oss i Timrå, lilla Timrå som var så nedlagstippade. Men han räckte inte hela vägen, Niklas Nordgren, även om han gjorde en grym säsong. Men där var Karlberg snäppet vassare.
Och det var efter det han fick sitt kontrakt i Schweiz där, Karlberg, va?
Ja, han åkte väl till Fribourg, va, nere i den schweiziska ligan. Ett fint ställe. Där hade han nog det bra, den gode Karlberg.
Och sen kom han ju faktiskt hem till Leksand under den allsvenska lockout-säsongen och spelade upp Leksand direkt i Elitserien igen.
Ja, och nu gör han ett bra jobb som assisterande tränare. Så att, Karlberg tackar jag för 5 poäng för den här veckan då.
Ja, med det så tackar vi väl för den här veckan.
Det gör vi. Kul att ni lyssnar, och vi hörs igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig, så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.